Och nu ger jag ordet till Pelle Olsson. Varsågod och välkommen. Mm.
Tack så mycket. Jag ska väl inte säga välkommen, det är så tjatigt. Men jag tycker det är roligt att vara här. Att få leda det här berättarkaféet. Och jag ska försöka förklara vad det är för någonting, ett berättarkafé. Jag har ju sysslat med det här att leda berättarkaféer en massa gånger. Jag tycker det är väldigt roligt. Och det beror på att jag är engagerad i en förening som heter Liv i Sverige. Och Liv i Sverige började med det här som vi kallar för berättarkaféer redan 1985. På Skeppsholmen. Det var författaren Göran Palm som började med den här moderna formen av berättande. Alltså klart, folk har ju alltid berättat för varandra och det är det vi ska göra ikväll. Vi ska berätta för varandra. Men det här berättandet människor emellan försvann mer eller mindre under 60-70-talet när Lennart Hyland kom med sina radioprogram och sen kom ju alla tv-program och så började folk lyssna på proffsen istället, på de här som var duktiga på att prata och duktiga på att berätta. Det var tv-journalister och det var radiopratare och sånt där. Och så pratar man mindre med varandra och man satt och konsumerade pratet och berättelserna istället för att själv vara deltagare och utövare av berättare. Och det var det, den här gamla formen, vi har ju alltid berättat, sen urminnes tider har ju människor berättat för varandra. Och det liksom dog ut då kan man säga när radion och tvn slog igenom. Men det har återuppstått då, det här muntliga berättandet människor emellan har återuppstått kanske på 80-90-talet. Och det finns en svensk, kan säga, berättarrörelse där Liv i Sverige är en gren, Berättarnätet Öst är en annan gren. Marina Granlund som är verksam här i Tyresö är ju Tyresös berättare kan man säga. Så det finns en massa folk som håller på med muntligt berättande i olika former. De sista 20 åren kanske. Men det här med berättarkafé är ju då speciellt på det sättet att då berättar man tillsammans. Alltså poängen med ett berättarkafé är att man delar med sig av sina livserfarenheter kan man säga. Man berättar saker och ting man har varit med om. Eller som man påstår att man varit med om. Det behöver inte vara så här jättesant. Man kan ju ha minst fel eller man kan ha inbillat sig saker och ting. Och vem kan kolla vad som hände för länge sedan när man... Om man berättar en händelse när man var barn, det kan ju vara helt förvanskat av minnet eller att man vill förbättra historien lite grann. Så det är ju helt okej att göra det. Jag har skrivit en bok tillsammans med Göran Palm som heter Berättarkafé som innehåller lite filosofi kring berättandet, tanken bakom det. Och Göran Palm skriver ju att berättarkafé det är, liksom, det är yttrandefrihet i praktiken. Inte bara journalister och tv-folk och författare, de pratar ju mycket om yttrandefrihet. Men då menar de sin egen yttrandefrihet. De blir ofta irriterade när vanligt folk skriver insändare i tidningen. Och tycker, vad ska folk hålla på och gnälla för, tänker de. Kan ju inte skriva svenska en gång. Och det är det som är så fånigt med det här. Alla har ju rätt att uttrycka en åsikt eller berätta om sina liv. Oberoende om man är så skicklig på att göra det eller inte. Och det är det man vill liksom återta med det här muntliga berättandet i den här formen. Och det betyder att ikväll så jag är ju, Kertos har ju fel term här, vi måste ju hålla på de få termer vi har. Jag är ordfördelare, jag är inte ceremonimästare, det kan man vara i, det är man i frimurarlogen eller vad det är. Så att jag ska liksom hålla ordning lite grann på berättandet. Och om det är så att jag har berättat jättemycket ikväll, då är det ett misslyckande. Jag kommer att berätta några historier, kommer jag väl göra, men det är inte, vi ska liksom, så många som möjligt ska komma till tals är tanken. Och man får berätta precis vad man vill. Och som sagt, allt som man säger accepteras. Och därför ska vi heller inte applådera efter när någon har berättat. Det är en slags betygssättning som känns främmande. Därför att det här är liksom inte artistframträdande vi gör. Utan det här är att vi liksom berättar för varandra. Va? Och då blir det ju fånigt att applådera. Det gör man ju inte två kompisar emellan som står och pratar. Det är ju jättefånigt. Eller vid köksbordet hemma. Applåderar man ju inte om pappa har berättat. Det är bara på jobbet. Det blir ju jättekonstigt. Utan när någon har berättat någonting så då kan man vara tyst 2-3 sekunder. Man kan vara tyst 30 sekunder också. Det brukar bli väldigt långt. Men tystnaden är inte så farlig. Utan då sitter man och funderar vad man har fått hört. Och sen så är det någon annan som vill berätta. Och det här brukar fungera jättebra. Jag har haft berättarkafé på väldigt underliga platser i Sverige. Nässjö till exempel hade jag ett berättarkafé där vi var tre personer. Det var jag och så var det ABF-arrangören och så var det en person som råkade komma förbi. Och vi hade ett berättarkafé där och det blev jättebra. Men det är klart att de andra två fick ju inte tiga då utan då fick ju alla hjälpa sig åt. Så vi satt och berättade historier för varandra och varandras liv då, under en och en halv timme. Och jag har varit i Tingsryd och där var det någon som pratade om fruktansvärt småländska. Så nästan ingen hörde vad det var för någonting. Och det gick bra det också. Så att det, och varför ska man inte kunna berätta i Tyresö? Alltså om jag kommer tillbaka till Tingsryd, då kan jag inte komma liksom säga att i Tyresö var det ingen som berättade. För då kommer de ha liksom fördomar om Tyresö. Så att jag kommer skvallra om det inte blir något berättande här. Det är det enda jag kan hota med. Men det är trevlig form av umgänge det här med berättande. Och just att vi ska hålla på det, att det ska vara muntligt berättande. Vi ska inte ta upp en gitarr i smyg och börja spela musik eller dragspel. Eller ännu värre dragspel. Utan vi berättar vad vi har varit med om. Och inget liksom, klart, ingen sång. Ja, klart vill man sjunga lite grann om man kan, så kan man väl illustrera sin berättelse med sång. Men ingen innantilläsning och sånt där av en diktsamling som man plötsligt halar upp i sin ficka för att man vill sälja den till deltagarna. Inget sånt heller. Utan man står fritt och berättar. Man kan sitta ner och berätta också. Det är helt okej. Okay, det om ni känns bekvämt att göra det. Men de som vill kan gärna stå här framme. För att poängen med att stå upp, det är att man får bättre röst. Det hörs bättre. Man berättar ju för alla. Vi är faktiskt 18 personer här. Och det är inte dåligt, ska jag säga. Jag bor i Småland, i Klavreström, och där var vi 9 personer första gången och 10 personer andra gången. Och det är så här lite, va? För alla kände ju varandra och hade varit gifta med varandra i 40 år. Så det är lite roligare om det är lite mer blandat. Blandade åldrar och sånt. Ja, och sen ska vi inte diskutera heller. Det är också, nu låter det som en massa regler, men det faller sen naturligt. Om jag berättar någonting, då kanske någon vill liksom fråga mig någonting. Nej, men har du varit i Tingsryd? Jag har en faster där. Alltså då, den typen av diskussioner kan man ta i pausen då. Kan vi prata om fasten i Tingsryd? Men inte liksom offentligt, så att, för då blir det en diskussion mellan mig och den som hade en faster i Tingsryd. Utan man kan gå upp och så kan man berätta en historia. Apropå Tingsryd, jag har en faster i Tingsryd. Och så berättar man om henne då i så fall. Och vi ska alltså inte reda ut några frågor. Det kan ju bli ett känsligt ämne när någon berättar någonting, om någon annan blir förbannad då och vill diskutera emot. Va? Men det här är ingen diskussionsklubb där man ska vinna en debatt, utan här delar vi med oss av berättelser, så att säga. Så att det kan jag liksom kanske, om det är någon som börjar bli diskussionslysten istället för berättarlysten, för det är faktiskt två skilda saker att diskutera och berätta. Då kan jag i egenskap av ordfördelare liksom avbryta och säga ja, så vidare. Och hur länge får man berätta? Ja, men 10 minuter kanske, så där lite lagom. Längre än så brukar historien brukar bli sämre efter 10 minuter. Men också att vi ska liksom lämna plats för så många som möjligt. Så att jag tycker det är ett lyckat berättarkafé om så många som möjligt har berättat. Det tycker jag är det roligaste. Jag vet att det är flera som är vana att berätta här. Det blir ingen fara på det sättet. Ja, är det något mer man ska säga? Det är väl inte det, va? Det finns lite material här sen för berättarevenemang i Stockholm. Vi hinner inte prata om allt det där, för vi flera av oss som är med här är engagerade i massa saker som sker här.
Fortfarande heter jag Kerttu. Ja, jag blev inspirerad av det här kollektivt boende, alltså efter den här Kuba-resan, så att jag flyttade till Lappskärsberget till en studentkorridor. Alltså utanför universitetet. Och då delar jag köket med 12 andra personer. Och vi hade gemensam tidning och gemensamt kylskåp. Var och en hade en egen liten hylla. Och sen hade vi en TV-apparat som någon någon gång hade köpt, men som vanligt vi betalade inga TV-avgifter. Det kände vi inte alls till. Så hade vi också någon kökskassa som vi kunde köpa lite diskmedel och någon diskborste någon gång. Sen kom det den 6 december, och det är ju Finlands nationaldag. Och jag hade ju alltid varit van vid att vara ledig på den dagen, men inte här i Sverige kunde man vara ledig, utan det var ju en vanlig arbetsdag. Konstigt nog hade jag blivit eller jag sökte något jobb och så skulle jag gå på anställningsintervju på eftermiddag. Och sen på kvällen skulle jag ha alltså en mottagning. Självständighetsdagsmottagning. Det brukar man alltid ha alltså i Finland. Och då tänkte jag att jag skulle ha det här också. Eller börja någon typ av tradition. Jag hade tänkt att bjuda kålpudding. Och laga den i ugnen. Och för att det ska bli bra, då måste det vara i ugnen. Måste gräddas i ugnen väldigt länge, flera timmar, så att det blir alltså riktigt, riktigt gott. Den 6 december då börjar jag dagen efter med att huvla kål. För att då skulle det vara hela det här kollektivet och mina kompisar. Och det skulle bli mycket, mycket folk. Eller komma mycket, mycket folk dit till vårt kök. Jag hade precis fått gjort klart det här kålpuddingen. Och stoppa in den i ugnarna. Så vi hade två ugnar. Då ringde min telefon och det ringde alltså... Ja. Den här personen som jag skulle träffa på eftermiddag. Och hon frågade om jag kunde komma lite tidigare till intervjun. Jo, säger jag. Ja, visst, det liksom är. Jag gjorde mig i ordning och stack iväg. Sen hade jag andra grejer på eftermiddagen i stan. Sen märkte jag inte att jag hinner ju faktiskt alltså till stor expert som vi låg på Kungsholmen på den tiden. Och där träffade jag en kille som jag hade lite sådär liksom, vi hade gemensamt intresse, film och foto. Och så frågade han att ska vi gå och fika? Tänkte jag att jag hinner ju alltså innan gästerna kommer. Och innan den här mottagningen börjar på kvällen och så här. Och sen tänkte jag att jag kan ju liksom säga att du kan komma och till den här festen sen och så här. Så åkte vi från Kungsholmen till T-centralen och där klockan var ungefär 5 och det var så här väldigt mycket folk på den tiden också, alltså i slutet på 70-talet. Och så plötsligt så här, nej, skriker jag, och sen springer jag så jättefort alltså genom spärrarna ner till tunnelbanaperrongen och mot Mörby centrum. Jag tänkte, men det här är ju så här. Plötsligt kom jag på att den här kålpuddingen, det är alltså kanske fortfarande i ugnen. Och nu hade det gått alltså flera timmar. Så att, och jag springer alltså, jag kommer till universitetet och springer hela det här, alltså över fältet till Lapsarsberget, kommer till torget och skulle till Forskarbacken 12, så rakt upp, och då ser jag brandbilar där på Forskarbacken. Och så säger jag, men herregud, så säger jag, vad har jag orsakat nu? Alltså det är jävla kolbudding, tänkte jag, och vänder om. Och gör alltså gå till Lilla Värtan och sen går runt där och vågar inte komma fram. Och så kommer jag ibland tillbaka, alltså efter en takt tillbaka, och då kollar de brandbilarna fortfarande kvar. Och sen när de hade gått iväg så kom jag upp till min korridor, till min trappa. Och det var ju så fullt med rök. Det var rökigt överallt. Och så småningom kommer jag in i min korridor och till mitt kök. Och vad säger jag det då? Då ser jag de här stora plåtarna på diskbänken. Och det var ju helt vitt. Någon hade tagit ut dem från ugnen lite för tidigt helt enkelt. Och varför brandbilarna var där? Det var någon typ som höll på att stoppa eller slänga tändstickor i sopnedkastet. Men hur det nu är alltså, jag har inte firat någon självständighetsdag efter det här försöket.
Min pappa föddes 1923 i Dalarna och de blev 10 syskon som bodde på en liten gård där morfar odlade och hade lite djur. Och de hade inte fett, men de hade så att de kunde åtminstone göra sig mätta själva. Och 1900, och sen så fick han då gå, de går till skolan alla barnen då. Och det var en mil. Det här är inte så länge sedan, utan han var alltså slutet av 20-talet, han började i skolan när han var 7 år då. Och han började i skolan och fick en lärarinna som hette Lillu. Och det här har pappa berättat i hela sitt liv. Han var 91 år, han levde ett hårt liv, men han var gammal och gick bort för 1,5 år sedan och jobbade i Tyresö kommun också hela sitt liv. Och i alla fall i skolan så Lillu var, där två lärare fanns det, en manlig som var snäll och så var det Lillu. För det var det första hon gjorde med bondpojkarna när de kom, det var att rada upp dem så här. Och då fick visa att de var rena. Sen fick de visa tänderna. Hon skrapade så här för att se om de hade borstat tänderna. Och det är lite för, alltså, farmor var väldigt noga med att de var hela och rena. De var väldigt fin, min farbror. Även om det var fattigt så hade de rena tänder. Hon lärde dem hur man skulle borsta tänderna. Men den här Lille, hon hade långa röda naglar. Fastän det var på landet i södra Dalarna så hade hon långa röda naglar. Och vad hon gjorde när hon tyckte att inte ungarnas eleverna skötte sig, det var att de tog dem i örat och vred om och släpade ut dem så här. Och jag vet inte hur många gånger jag och pappa har visat under årens gång ärren som fortfarande var kvar så här. Så det var inte lättare förr. Men det, sen ville min pappa bli jägmästare och gå utbildning. Men när man har 10 vuxna, 10 barn då, så att farfar sa nej, så han fick inte bli det. Och som barn får man ju höra av sina föräldrar, ja, jag kom till Stockholm med 50 kronor på fickan och byggde upp allting härifrån. Och köpte ett litet hus i Trollbäcken. Och pappa jobbade hela sitt liv i Tyresö kommun och inom vägföreningen. Och så att min pappa var fantastisk på många sätt och vis. Men han var rätt tuff och hård, för det blir man av en sån uppväxt också. Det var en sak till jag skulle berätta där om honom. Och det var det här med att många som är födda 20- och 30-talet har upptäckt att de aldrig har någon sån riktigt djup religion. De har inte den här tron att de kan kalla sig kristna. Min pappa var inte kristen. För den prästen, han där uppe, det var ju klassamhälle för. Så prästen var här och bondpojkarna var där. De fick sätta sig längst bak i kyrkan. Han var nedlåtande mot dem. Han gick och kollade dem också om de var hela och rena. Det var väldigt hierarki alltså. Så min pappa, han gick ju aldrig i kyrkan. Mycket på grund av det här också. Det var så negativt. Det var så hårt. Det var så mycket jantelag för. Jag har läst på mina föreläsare i hälsa och återhämtning, speciellt för människor med psykisk funktionshinder. Och då läser jag alltid anti-jantelagen, för den finns. Jag kan den inte utan till. Men om ni googlar anti-jantelagen, och den tog jag fram till min pappa också, för jag ville att han ska förstå att han var värdefull. för att hans liv slutade väldigt svårt. Han fick en djup depression, åldersdepression. Så han satt med ångest i en stol och tynade bort i 8 år. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt hemskt. Så jag försökte, man försöker hjälpa sin nära anhörig, och då läste jag ofta anti-jantelagen för pappa. För jantelagen finns inte längre, eller hur? Nej. Men det ska jag berätta lite om min pappa. Tack.
Ja, det var Marina igen då. Ibland så kan man nog ofta tänka att vem är jag? Vad betyder jag i samhället i stort? Det här var i början på 80-talet. Jag vet inte om ni minns hur det var på 80-talet med modet. Det här var, jag var höggravid i alla fall. Jag hade nog inte så mycket arbete då. Kanske något arbete som skådespelare. Men däremot så gick jag in för det här att bli mamma. Att föda barn. Och att, det här var ju på den tiden när det var modernt med profylax. Man skulle gå på Jane Fondas mammagympa, och det fanns inne i stan, så fanns det Yvonne Linds gympa. Det var toppmodernt att gå på det då. Träna kroppen. Jag ville vara stark och jag ville föda utan några starka mediciner, och jag lärde mig att andas och träna då. Jag hade en sån här liksom snygg blå, mörkblå, ljusblå, randig, nästan som en baddräkt eller gymnastik, sån här träningsdräkt. Men sån här, kom ihåg att det var sån här liksom höga, de gick väldigt högt upp för att man skulle få lite längre bena. Och där gick jag varje fredagkväll. Och jag kom att tänka på det här, för att nu på fredag så är det ju Mariadagen. Min namnsdag, jag kallas nämligen även för Maria, ett utav mina namn. Och det här var just på Mariadagen. Det var en kall dag i februari, och jag hade tagit bussen in till Gullmarsplan, jag hade tunnelbanan, och jag brukade gå av där vid Hötorget någonstans. Och så gick jag Sveavägen ner, och så brukade jag alltid stanna till vid den här konstnärsbutiken. Det fanns alltid så läckra, roliga saker där som jag önskade att jag skulle hålla på med och måla och sådär. Men jag hade ganska bråttom den här dagen när jag sprang med min röda kappa. Och jag skyndade ner hela Sveavägen, och sen så svängde jag av en i tvärgatorna, så in på den här Yvonne Linds mammagympa. Och så tränade jag, och sent på kvällen, det var mörkt, när min man kom och hämtade mig i våran Volvo 740 som jag hade. Han stannade utanför, ungefär vid biografen där på andra sidan. Där stod han. Han var lite irriterad för att han hade fått parkeringsböter en bit längre upp på en av tvärgatorna där bakom någonstans. Borta vid den där trappan när man springer bakom. Och så körde vi hem, och han lämnade mig hemma, och han skulle iväg och spela musik på en av de grekiska nattklubbarna där han spelade bouzouki. Jag tror den var någonstans där vid Hötorget, så fanns det en nattklubb där. Nåväl, jag var hemma och jag sov och vaknade tidigt nästa morgon. Det var en härlig morgon. En underbar morgon. Jag vaknade tidigt. Min man, han låg där jättevacker till sängen. Han hade väl kommit hem för några timmar sedan. Och jag såg hans vackra, svarta, lockiga hår och hans bara axlar. Och han sov så gott där. Medan solen strilade in genom de här stora fönstren här uppe på Graningsringen. Solen, det var så vackert. Och jag sträckte på mina ben och gick upp. För det kröp i benen och jag var tvungen att gå upp. Och så gick jag in i de här, ni vet, i Graningsringen så finns det ju stora rum. Jättestort vardagsrum och stor sängkammare också. Så i mitten så finns det en ganska stor hall som är lite mörk. Jag gick förbi skrivbordet med telefonen, gick fram till dörren och böjde mig ner för att ta upp Dagens Nyheter. Plötsligt så stannar jag bara till. Plötsligt är det som hela världen fryser till. Allting bara stannar. Jag ser en bild av ett ansikte på tidningen. Och så ser jag in i sängkammaren där min man ligger och sover och solen strålar, skiner. Och ändå är det som en puppa. Det är som om tiden bara stannar. Och plötsligt säger jag, det är inte sant. Olof Palme är död. Men det är inte möjligt. Han är skjuten precis på den platsen där jag stannade till för att titta i det där skyltfönstret. Han hade varit på biografen precis där min man hämtade upp mig. Jag vet att vi gav oss inte iväg in till stan. Det är inget jag minns i alla fall. Men jag minns att jag såg alla som var där och som la blommor. Det gick en tid och så kom den dagen när det var begravning. Det var i stadshuset. Jag var hemma ensam i lägenheten på Graningsringen. Det var en gråmulen dag. Och jag stod i det här stora rummet, klockan var 1, och tittade på våran lilla tv. Man hade börjat den tysta minuten. Och för mig, alla kanske inte bryr sig så mycket, men för mig har det här med begravningar på något sätt en särskild plats och kräver sin respekt. Och när jag nu står där, under den tysta minuten, så har jag plötsligt att ringa på dörren. Jag tänker, vem i helvete är det som inte har vett att stanna hemma just nu? Jag går och öppnar, fast jag öppnar inte först, jag tittar i det lilla hålet. Då ser jag en kvinna som vilken av oss som helst. Jag är lite 30-årsåldern kanske med lite lockigt hår och en stor täckjacka. Då tänkte jag, vem är hon? Vad vill hon nu då? Jag öppnar dörren. Och i samma stund, för de av er som har varit i Graningsringen vet att det finns ett hisschakt. Då hoppar det fram 2 män till med stora täckjackor. Och på samma gång så drar de fram sina kort och säger, vi är från polisen. Finns Janis Avramidis här? Min mans namn. Och jag blir lite förvirrad. Jag förstår inte riktigt. Jag har polisen. Jag förstår att det är något viktigt. Ja, jag håller på att titta på begravningen precis här nu. Är din man här hemma? Finns han här? Bor han här? Ja, han bor här men han är på sitt arbete. Jag håller på att titta på Och plötsligt, jag vet inte hur det var, men plötsligt så står alla poliserna inne i hallen. En försvinner in i köket och in i badrummet och en annan in i vardagsrummet. Och jag står där med den där kvinnan och snart är de där igen. Jag förstår ingenting. Och jag försöker fråga, men det dröjer ett tag innan de plötsligt säger, har han en Volvo 740? Ja, han har en Volvo 740, men han är fortfarande på sitt arbete. Han har fått parkeringsböter. Kommer ni ihåg, han hade fått parkeringsböter. Det var precis på den flyktvägen som var där bakom. Där Palme hade sprungit på andra sidan. Det jag glömt att säga under hela den här tiden, det var att det som hände när jag gick runt på stadens gator, jag vet inte om ni minns det, det var en speciell stämning att gå på Kungsgatan och Sveavägen in i stan. Det dök upp en fantombild på en mörka män med lite stor krokig näsa, gärna lite trenchcoat, möjligen att de hade kunnat haft en hatt på sig. Jag minns hur när vi gick på Kungsgatan så minns jag blickarna från alla som liksom sneglade lite på min man. Kan det vara han? Jag minns att jag gjorde samma sak på andra. Nåväl, nu stod de där. Ja, det är sant. Han fick parkeringsböter där. Ja, han har fått parkeringsböter i Gamla stan också. Nej, det har han inte. Jo, det har han. Nej, det har han inte. När då? När då, tänkte jag. Och så talade de om vilket datum det var. Och det var någon vecka innan eller någonting sånt. Det där är ju helt otroligt. Då slog det mig plötsligt. Min svåger som bor i Borås som du pratar om. Han hade ju varit uppe. Och hälsat på oss och lånat bilen för att han skulle träffa en kompis och gå ut i Gamla stan, och så hade han ju druckit ett glas vin och då kunde han ju inte köra bilen, så han hade ju lämnat bilen och naturligtvis fått parkeringsböter. Jag förstod att det fanns någonting, det fanns ett samband där. Det slutade i alla fall med att de gav sig iväg, de följde den adress jag gav dem och de begav sig iväg till Västberga, till Ericsson eller ABB eller vad det nu var där borta då, där min man arbetade på den tiden. Och jag hade ringt så att han var förberedd. De kom dit och han visade in dem i rummet han hade tillsammans med sina kollegor. De gick till hans skrivbord. Ovanför skrivbordet, där hade han satt upp den där. Den där posten. Tror ni det är jag? Frågade han. Ah, det löste sig på något sätt. De gick därifrån. Och vi hörde aldrig någonting mer om det där. Men när jag för några år sedan, eller för något år sedan, såg den här tv-serien som gick om Palmemordet, så visade de en hög med alla parkeringsböter. Och då förstod jag att vi, vårarna, finns på en utav de där blanketterna i den där högen. Så att tro att man är betydelselös när det händer stora saker, det ska man inte vara så säker. Nåväl, vi hörde inte mer av poliserna. Våren gick och en dag i maj, eller den första maj faktiskt redan, ja då var det jag som inte gick i demonstrationstågen utan som åkte in på Nacka BB. Och den natten så föddes ett akut.